Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till Babys podcast. Ny vecka med ett nytt spännande ämne. Hur har du det, Carina?
Ja, men jag har det bra. Jag ser fram emot avsnittet idag som ska handla om urinvägsinfektioner, det vi kallar UVI. För jag vet att det är extremt många kvinnor, gravida och ogravida, som är drabbade. Jag tror att det är det hälften av alla kvinnor som...
Det är det säkert. Någon gång under livet.
Ja. Kanske fler.
Ja. Och dessutom tycker jag ofta att det kan vara lite svårt för de här kvinnorna att hitta rätt i vården. Vart ska man söka? Det är ingen som är riktigt superintresserad av det här. Så att nu så ska både du och jag, Carina, men framförallt våra lyssnare få lite mer information och råd och riktning kring de här besvären.
Låter toppen.
Och då har vi som gäst bjudit in professor Daniel Altman, som är specialist i gynekologi och obstetrik och inriktad på urogynekologi. Och han jobbar på Stockholms urogynmottagning i Stockholm. Daniel är också en väldigt uppskattad föreläsare för oss kollegor. Han har lärt upp en generation av gynekologer. Och han har också varit med och skrivit boken som heter Urogynekologi. Så att, vi har fått hit ett superproffs, Carina.
Men du, underbart. Så in med super mycket fakta och mycket information i det här ämnet idag.
Ja, då kör vi.
Ja, det gör vi. Trevligt. Mm. Häng på.
Välkommen professor Daniel Altman till Babys podcast.
Tack, trevligt att vara här.
Hej Carina.
Hej Rebecca. Idag har vi ett trevligt ämne, eller ja, trevligt vet jag inte om det. UVI, urinvägsinfektioner, det som drabbar väldigt många.
Ja, och det... kanske inte så trevligt men väldigt, väldigt viktigt.
Ja, det var väl mer så jag menade. Det här behöver vi veta mer om. Väldigt många är drabbade som sagt. Och är det någon som kan det här så är det ju Daniel Altman. Och därför så är det extra trevligt att du är med oss här idag.
Tack.
Daniel, jag tänkte börja med att fråga. Urinvägsinfektion vet ju de flesta vad det är och ungefär hur det känns. Men vad menar vi när vi säger återkommande eller recidiverande urinvägsinfektioner?
Ja, urinvägsinfektioner är ju jättevanligt bland kvinnor och förekommer i alla åldrar. Tyvärr är det några som drabbas hårdare än andra. Och när vi pratar om återkommande urinvägsinfektioner så menar vi att man har 4 eller mer urinvägsinfektioner per år. Och det är en lite särskild grupp av kvinnor som drabbas av just återkommande urinvägsinfektioner.
Varför har en del kvinnor så lätt att få urinvägsinfektion?
Jag önskar att jag kunde ge ett enkelt svar på det och att jag hade ett riktigt bra svar. Men vi tror oss veta att det finns lite olika förklaringar till att kvinnor drabbas. Generellt så kan man väl säga att kvinnor drabbas ju hårdare än män av urinvägsinfektioner. Kvinnor har ett kort urinrör. Urinröret hos kvinnan är östrogenberoende, det vill säga i samband med klimakteriet så... När östrogenet försvinner så påverkar det slemhinnorna inte bara i underlivet utan även i urinröret. Och då förlorar urinröret lite grann av sin barriärfunktion, sin förmåga att stå emot. Sen finns det ju en undergrupp av kvinnor där vi får ofta höra att min mamma hade samma problem eller min syster har också det här problemet. Det vill säga att det finns en ärftlig komponent i deras benägenhet. Och där vet vi från forskning att man kan ha olika typer av defekter i immunförsvaret. Att det kan vara fel i immunförsvaret helt enkelt på flera olika ställen. Det kan vara hur cellerna är ihopklistrade kan man säga då, i blåsan på insidan. Och det kan vara mindre immunologiska mekanismer som inte riktigt fungerar som de ska.
Så. Finns det några sjukdomar som man kan ha som gör att man har lättare för att få urinvägsinfektion? Jag tänker på diabetes eller andra autoimmuna sjukdomar till exempel.
Ja, det finns det. Och diabetes är en av de sjukdomarna som ofta förknippas med urinvägsinfektioner. Och vi vet inte riktigt varför det är så. Det finns vissa andra reumatiska sjukdomar som påverkar bindväven. Som kan öka risken. Vi vet att om man tidigare har genomgått vissa typer av operationer så kan man också få en ökad risk för att drabbas. Men annars så tror jag att det är tyvärr någonting som händer. Och jag tror väldigt mycket på den här ärftliga betydelsen och att det kan finnas en nedärvd benägenhet för att drabbas. Mm. Sen kan man väl säga det också, det ska vi inte glömma det, att de allra flesta som får återkommande urinvägsinfektioner har ju inte ärftlighet, utan vi brukar säga det lite grovt sådär, att störst risk för att få en urinvägsinfektion, det har man när man precis har haft den. För då är immunförsvaret lite nedpressat, det finns en inflammation i blåsan som kanske inte har läkt ut, och det gör kvinnan mer mottaglig för nya infektioner. Mm. Och har man då otur, då kan man hamna i ett litet ondsint ekorrhjul av infektioner som avlöser varandra under en ganska kort tid. Mm. Och då behöver man ju inte ha någon ärftlig benägenhet för detta, utan det här kan bara vara frågan om ren och skär otur.
Mm. Att man hamnar liksom i, ja, som du säger, ett ekorrhjul. Infektion på infektion på infektion.
Precis, precis.
Ganska många kvinnor som jag träffar på gynmottagning som har just det här problemet, de är väldigt oroade över det här att behöva ta flera antibiotikakurer per år. Och de brukar fråga om det i sig har någon nackdel för dem eller om de själva blir resistenta mot vissa läkemedel. Behöver de vara oroliga för det?
Nej, det tycker inte jag. Det finns ju en hel del missuppfattningar där ute om vad antibiotika egentligen gör. Och en del får jag också höra har någon form av lite felaktig uppfattning om att man får ett sämre immunförsvar av antibiotika eller att det lämnar någon slags bestående avtryck på immunförsvaret, och det gör det ju inte. Däremot så vet vi att vi har en resistensproblematik i samhället där bakteriestammar blir motståndskraftiga mot antibiotika och att antibiotika helt enkelt inte längre biter. Den faran finns. Men förutsatt att man är, ska man säga, att man är en normal patient med återkommande urinvägsinfektioner, så anser jag att den risken är ju minimal. Men det är klart att har man en problematik som sträcker sig över flera års tid och det krävs antibiotika kur efter kur efter kur, så då kan man ju inte bortse från detta.
Men Daniel, får jag fråga lite, Rebecka? Ja. Daniel, för du är ju professor, men du är ju då läkare från början i gynekologi och obstetrik. Och du har ju fördjupat dig och forskat just om urinvägsinfektioner.
Ja, inte så himla mycket min egen forskning, men jag, kliniskt så jobbar jag väldigt mycket med just den här problematiken. Så.
Vad är det som har fått dig dit?
Ja, alltså urinvägsinfektioner, det är ju lite grann gossen ruda inom medicinen kan man väl säga. Det är väl egentligen ingen specialitet där som egentligen vill ta sig an den här ofta hårt drabbade patientgruppen. Man kan ju undra var egentligen hör de här patienterna hemma. Är det på infektion eller är det husläkaren eller urologen eller gynekologen eller vem är det egentligen som ska ha den här patientgruppen? Och det är tyvärr ofta besvärligt och det återkommer och det kan leda till andra sekundära problem, och det gör att det är ingen sådär som räcker upp handen och säger snälla kom till oss. Och på vår klinik så har vi en profilering mot just urinvägsbesvär, urininkontinens, förlossningsskador och liknande, och vi känner att den här problematiken hör naturligt sett till det vi jobbar med. Vi jobbar med nedre urinvägarna. Mm. Och då har det blivit så att en stor del av våra patienter är just detta. Och då har det ju blivit känt att vi gör detta, och därmed så får vi också mycket remisser från primärvården, från andra specialister, från sjukhusen, där man känner att nu behöver vi hjälp.
För då måste du avslöja, var jobbar du? För du är ju specialist inom det här området.
Precis, jag jobbar på en klinik som heter Stockholms urogynmottagning, eller urogym. Vi finns i Solna i Stockholm. Vi har funnits på nuvarande plats i snart 4 år. Vi har en tvärdisciplinär verksamhet där vi jobbar tillsammans med urologer, uroterapeuter, allmängynekologer och så några som är som jag, det vill säga urogynekologer som vågat korsa gränsen mellan specialiteterna. Mm. Men i grund och botten är jag gynekolog, yes.
Mm.
Men om jag då skickar en remiss till er på en kvinna med upprepade urinvägsinfektioner, hur går en utredning till? Vad undersöker ni?
Ja, alltså till att börja med så vill vi ju att husläkarna ska ha gjort någon form av grundläggande försök till behandling och eventuellt utredning. Och det här finns det ju överenskomna riktlinjer om när husläkarna ska skicka remiss till oss. Det behövs ju inte remiss för att söka sig till gynekolog eller urolog egentligen. Inte i alla fall i Stockholms läns landsting. Eller Region Stockholm som det numera heter.
Mm.
Utan man får söka vart man vill. Men vi uppskattar ju att husläkaren har gjort någon form av grundläggande bedömning. Och i det så kan det ingå att man har gjort urintester, att man har gjort urinodling. Att det inte finns någonting i patientens sjukhistoria som väcker misstanke om till exempel diabetes eller någon annan bakomliggande sjukdom. Vi ser ju gärna också att man har uteslutet att det inte rör sig om någon njursten eller något annat som fungerar som en grogrund för infektionerna. Men förutsatt att husläkaren har gjort de här grundläggande sakerna och har problem att komma till rätta med problematiken, så är de välkomna att skicka en remiss. Det vi kommer att göra sen, det är ju dels ta en vanlig sjukhistoria såklart. Försöka klarlägga om det finns några så kallade triggers. Det vill säga, är det några särskilda aktiviteter som ökar risken för att den här patienten ska få urinvägsinfektion. Och vi kan ju komma tillbaka till det om ni vill.
Mm.
Men sen har vi ju också våra möjligheter att gå vidare. Det vill säga utesluta att det är någon gynekologisk orsak till patientens besvär. Det kan vara östrogenbrist eller att det är någonting som hindrar blåsan från att tömma sig. Och ibland så väljer vi också att göra en cystoskopi, som det heter, att man tittar in i blåsan också för att utesluta att det inte finns någonting som lokalt förklarar de här problemen.
Har ni många patienter, Daniel?
Ja, tyvärr har vi det. Och ungefär 9% av alla patienter vi träffar handlar om den här problematiken.
Och hur lång är då väntetiden för att få komma till er?
Ja, just nu har det tyvärr byggt på sig då, eftersom vi hjälper sjukhusen och tar emot mycket patienter som annars kanske skulle ha fördelats lite annorlunda. Men det rör sig om någon månad eller 6-8 veckor.
Och du, lite kort, hur ser det ut i övriga landet med den här typen av klinik och specialistkompetens?
Vi är ju ganska... Alltså det finns ju på sjukhusen, så finns det ju tvärdisciplinära mottagningar runt om i landet. Hur de ser ut och är organiserade varierar ju ganska mycket. Jag tror att vi är nog kanske den enda mottagningen eller kliniken då utanför sjukhusen som har den här formen av nära samarbete mellan urologer, gynekologer och uroterapeuter. Vi skulle ju gärna haft kirurger också, men Region Stockholm har ju inte vårdval kirurgi och därför så har vi inte kunnat inkludera detta. Men vi har ju egna samarbetsvägar med sjukhusen i de fall vi behöver slutenvårdens resurser.
Daniel, du nämnde triggers. Kan du förklara lite vad du menar med det?
Ja, med det menar jag att för många patienter så finns det en väldigt tydlig koppling till någon aktivitet. Det vanligaste triggern, det är ju samlag.
Mm.
Men en del säger till exempel att de har problem att cykla, att det är efter en cykeltur. Det kan vara någon som säger att de badar kallt. Det kan vara någon som säger ridning. Liknande. Och det är det vi menar med triggers. Och vissa av de här triggerna kan man ju lätt undvika. Eller ändra sin fritidsaktivitet eller hur man motionerar. Andra triggers är ju svårare att upphöra med. Mm. Samlag till exempel.
Mm.
Och det ingår ju då, vi tar ju hänsyn till detta när vi bestämmer oss för vilken strategi, vilken behandlingsstrategi vi ska välja senare.
Ja, för där hade jag en fundering också. För man, ofta sätter man ju in förebyggande antibiotikabehandling på de här kvinnorna. Och då, vad är bäst? Är det att behandla direkt efter en trigger? Eller ska man sätta in dem på antibiotika varje dag under en period för att få det helt lugnt?
Precis. Alltså det märks ju att Rebecka kan det här. Man kan säga att det finns lite olika varianter av förebyggande behandling. Den ena varianten handlar ju om att få ur patienten ur ekorrhjulet. Det vill säga att förebygga nästa infektion. Att hindra bakterierna från att få fäste. Att låta blåsan läka ut någon gång och låta immunförsvaret hämta sig.
Mm.
Det är ofta vi väljer, vi hamnar i det läget när man har gång på gång på gång på gång. Och då kan det ju bli frågan om till exempel långtidsantibiotikabehandling där man under 3-4 månader får en lågdos antibiotika som skyddar då mot nya infektioner. Det här är ju inte för att behandla en aktiv infektion utan det är ju enbart som profylax förebyggande. Det här är bevisat bäst i test så att säga. Det är ju det som fungerar allra bäst för de allra flesta. Näst bäst i test kan ju vara till exempel att man istället, om vi då pratar om samma situation, att förebygga nya infektioner, kan ju då vara att man sätter in någonting som heter Hyprex. Det är ett ämne som det är ett läkemedel som innehåller metaminhipurat och det finns i tranbär. Och därifrån kommer ju den här, många rekommenderar ju tranbär, att man ska dricka mycket tranbärsjuice och liknande. Och det här har man då tagit den aktiva substansen i tranbär och förvandlat det till ett läkemedel. Metaminhipurat har ju den fördelen att det är ju inte något antibiotika. Och det utsöndras helt och hållet i urinen. Lägger sig, kan man säga, lite billigt som en film på insidan av blåsan och hindrar bakterierna från att få fäste. Så att man lättare kissar ut bakterier som tar sig in då. Och det här är ju så att antibiotika långtidsförebyggande, metaminhipurat långtidsförebyggande, det är ju två just långtidsbehandlingar. Sen finns det ju andra varianter på det här och en variant kan ju vara till exempel att man sätter in antibiotika som en stötdos när man har gjort någonting som man tror kan då trigga en infektion. Och det kan vara till exempel att man får en antibiotikasort som man kan ta en tablett av vid samlag eller vid cykeltur eller ett kallt bad. Det blir kall om rumpan eller vad man nu har identifierat som trigger. Och det här är ju också en väldigt effektiv strategi. Fördelen med det är ju då att man minskar antibiotikabördan på sikt. En av nackdelarna kan ju då vara att om man inte vet vad man har för triggers så är det ju väldigt svårt att förebygga på det sättet. Så.
Men Daniel, får fråga, tranbärsjuicen, vad sa du om den när vi dricker den tre gånger om dagen?
Ja, precis. Tranbärsjuice är ju gott och man kan ha en gin cranberry och liknande. Mm. Och det är ju trevligt att förebygga malaria samtidigt om med lite gen. Men nackdelen då med juice och diverse naturpreparat, det är ju att man får ju inte i sig en standardiserad dos. Vi vet inte hur mycket metaminhipurat produkten innehåller, det är inte standardiserat. Det kan variera väldigt mellan två förpackningar från samma fabrikat. Så att det är väldigt svårt för oss att rekommendera det i behandlingen av patienter. Däremot så brukar jag säga att är det så att du mår bra av det och du märker själv att det är någonting som förebygger, varför inte? Men det är inte så att jag så att säga skriver ut dricka tranbärsjuice på recept. Liksom. Det gör jag inte.
Nej, vad säger du om citron då?
Ja, då har man ju då pratat om att man kan surgöra urinen. Och där kanske också tranbärsjuice bidrar lite grann just den effekten, den surgörande effekten. Och jag tror inte det spelar någon större roll i sådana fall vad man dricker egentligen. Om det är citron eller tranbär eller apelsin eller vad det nu är för någonting. Det finns de som menar att man kan minska problemen på det viset.
Men surt ska det vara.
Surt i sådana fall, ja.
Ja.
Återigen, det är inte någonting som jag rekommenderar.
Det är inte vetenskapligt.
Nej, det är inte. Det finns inga belägg för att det är på det viset. Mm. Det som däremot finns belägg, det är ju lokalt östrogen. Och där är det ju visat övertygande att med lokalt östrogen enbart i underlivet så kan man förebygga urinvägsinfektioner. Och det östrogenet appliceras ju då i underlivet. Men det tas ju upp av vävnaden runt omkring och påverkar även urinröret och blåsans nedre del. Och man får då bättre genomblödning, starkare, tjockare slemhinna. Och på så sätt så sannolikt att det är det som är orsaken att man kan förebygga med hjälp av lokalt östrogen.
Spelar det någon roll där hur gammal kvinnan är? Vad hon har för östrogenstatus själv?
Ja, det är väl så. Jag brukar ju inte sätta in lokalt östrogen till 20-åringar som har normal mens och normal menstruation. Normal menstruation och nivåer. Men är man runt klimakteriet, övergångsåldern, därefter tycker jag att det är rimligt att man har det med i primärt i strategin.
Men då skulle man kunna gå och köpa det själv då? För det är ju receptfritt på apoteken.
Ja, det tycker jag.
Och prova.
Och prova under några månader.
Under några månader till och med, så lång tid. Ja, dagligen.
Det är ju det här som är problemet. Att om man har passerat klimakteriet och mottagarcellerna i underlivet har vant sig av med den här östrogenstimulansen som man får naturligt ifrån äggstockarna, då skruvar ju de ner sin aktivitet. Och det tar tid att väcka östrogenmottagarna igen. Så att för att åstadkomma det vi kallar för en östrogenisering av vävnaderna, så att östrogenreceptorerna och allting har snurrat igång igen och fungerar som det ska, det tar tid. Det tar några månader. Och då kan det ju vara bättre att få det på recept. Förlåt, det kan ju vara bättre då att få det på recept. Det blir billigare för patienten.
Ja, och då finns det också fler olika varianter på preparat att välja bland också.
Precis. Ja.
Daniel, den här gamla klassiska rådet att man ska kissa direkt efter samlag, har det någon betydelse när det gäller risk för urinvägsinfektion? Inte skratta åt mig nu, Daniel.
Nej, det var inte åt dig, utan jag får ju höra det där väldigt ofta. Och jag brukar faktiskt säga det, att om du har den här problematiken med dig, har du haft ett samlag, gå upp, kissa, ta din tablett. Vet du att du ska ha ett samlag, och det kanske inte alltid man kan planera det. Men om man nu vet att man har det på gång, så kan man ju faktiskt ta tabletten redan innan. Men jag har ju många patienter, de säger det, att de är nästan lite skamsna och tror att jag ska tro att de har dålig underlivshygien för att de drabbas av det här. Men det är ju inte det i frågan om. Utan det är inte en hygienfråga detta, utan det här är en annan problematik. Och i det här, jag tror kanske att om man kissar efteråt, så kanske man kan skölja bort lite bakterier som är på väg att få fäste. Men det är ju inte vetenskap bakom det heller.
Men du sa, Daniel, ta en tablett också. Vilken tablett var det nu då?
Ja, och då är det en antibiotikatablett som man får förskrivet. Så tar man en tablett. Och sen har jag har ju en del kvinnor som är väldigt sexuellt aktiva. Och då frågar jag, ska jag ta en tablett varje dag då när jag har samlag? Ja. Då blir svaret ja. Om det är samlag som är triggen.
Tonåringarna brukar fråga mig, om jag nu har flera samlag samma dag, ska jag ta flera tabletter?
Ja. Det brukar jag också få fråga. Jag brukar säga att en ska räcka. Ja. Man ska täcka ett dygn eller så. Ja. Men det är just bland de sexuellt reproduktiva kvinnorna, det är ju där vi ser en peak när det gäller den här problematiken. Att om man ser kvinnans liv som en linje, så är det ju just sena tonåren, tidiga 20-årsåldern, som vi har väldigt mycket infektioner. Sen lugnar det ner sig under den reproduktiva perioden för att återigen komma tillbaka som ett problem runt klimakteriet och därefter. Så det är ju där vi har de stora pikarna. Sen i vår äldsta befolkning, där har vi ju en helt annan bild, där många går runt och bär på bakterier i urinen mer eller mindre jämnt. De är så kallade koloniserade, alltså att det finns alltid bakterier i urinen. Och där försöker vi ju inte att behandla bort de här bakterierna, utan för vår äldsta grupp där de får ha lite bakterier i urinen så länge de inte har symptom av det. Mm. Så att blir de sjuka så sätter vi ju in behandling såklart. Men bara att det finns lite bakterier där gör inte att man måste behandla.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men du, jag får ju ofta frågan om det smittar. Jag har ju mycket att göra med gravida kvinnor som ofta drabbas av UVI-er. Och om det smittar och om jag ska undvika att ha samlag.
Mm. Nej, det smittar ju absolut inte. Det här är ju inte en sexuellt överförbar sjukdom i den bemärkelsen. Det finns ju då en tydlig koppling till samlag. Men de bakterierna som ger infektionen, det är ju hudbakterier. Och oftast är det ju patientens, eller ja, kvinnans egna hudbakterier. Därför att kvinnan är ju sån skapad att det är väldigt kort mellan analöppningen, mellangården och slidan. Och via slidan nära till urinröret. Så de anatomiska förhållandena är såna att man är i princip alltid lite kontaminerad. Så det finns alltid lite bakterier, den här typiska E. coli tarmbakterien finns på huden i mellangården. Och därifrån är det inte så långt till urinröret. Så att det här är oftast frågan om de egna hudbakterierna som tar sig in. Eller hudbakterier på penis i och för sig. Men det är hudbakterier och det är inte frågan om en sexuellt överförbar sjukdom som klamydia eller gonorré. Mm. Så att av den anledningen tycker jag inte det finns någon anledning att rekommendera avhållsamhet. Det finns det inte.
Nej, men när du pratar om klamydia och gonorré, då undrar jag, kan det vara, istället för att man tror att det är UVI-er, skulle det kunna vara klamydia, gonorré, herpes eller någon svampinfektion?
Mm. Det kan det absolut vara frågan om. Det kan det absolut vara frågan om. Och därför är det ju bra just det här att husläkaren då har gjort en basal utredning och i den så ingår ju då oftast också att man har tagit STD-prover. Klamydia, gonorré. Sen så, och då här hamnar vi då återigen i lite olika fält, va? För att hud- och venläkarna, de som jobbar med sexuell hälsa, de ser ju mycket mer utav klamydia, gonorré och andra bakterier som ger upphov till urinvägsinfektioner eller liknande tillstånd. Och jag tror att de har ju en helt annan bild av problematiken än vad vi har. För de handlar väldigt mycket mer om just sexuellt överförbara sjukdomar. Men då, enligt min erfarenhet så yttrar det sig oftast annorlunda. Det är inte riktigt samma symptombild. Och just de här återkommande urinvägsinfektionerna, det är ju inte klamydia. Eller gonorré. Det är det ju inte.
Jag skulle vilja fråga dig om ett annat tillstånd som påminner lite om det här med UVI. Och som också är mer eller mindre kroniskt, höll jag på att säga. Och det är uretrit eller uretrasyndromet. Mm. Är det samma sak, uretrit och uretrasyndrom?
Precis. Kärt barn har många namn. Uretrit är väl den lite äldre benämningen. Nu för tiden så pratar vi ofta om uretrasyndrom eller uretrasmärtsyndrom. Vi vet ju inte. Det är ju en form av smärtproblematik som uppstår och är lokaliserad till urinröret. Vi vet ju inte riktigt vad det här är, om jag ska vara helt ärlig. Alltså vi kan inte riktigt sjukdomsmekanismerna till 100%. Ofta är det just en urinvägsinfektion som har drabbat en patient. Det kan vara en kraftig urinvägsinfektion eller upprepade som lämnar någon form av resttillstånd i eller kring urinröret. Och många idag tror väl att det handlar om en inflammation i vävnaden runt urinröret som ger upphov till smärta. Det är väldigt svårt att studera det här området för det sitter så olägligt till att det är väldigt svårt att ta vävnadsprover och att bekräfta vad det egentligen handlar om. Men det lämnar då någon form av resttillstånd. Det här resttillståndet kan bli långvarigt och kan till och med, precis som du sa då Rebecka, bli till en kronisk smärtproblematik. Vilket händer, de flesta läker ut förr eller senare, men det finns en mindre grupp som blir kronisk.
Men då måste vi förklara, vad är skillnaden på UVI och alltså urinvägsinfektion och uretrit?
Jo, alltså när uretriten, den uppstår ju som ett inflammatoriskt resttillstånd. Det vill säga att bakterierna har behandlats bort. Antibiotika har slagit ut bakterierna. Men den inflammation som uppstod som ett svar på bakterierna, kroppens svar på infektionen, den inflammationen läker inte riktigt ut, utan dröjer sig kvar i vävnaden.
Och då menar vi att uretriten som den då, eller vad kallar du det, som var ett nyare ord?
Uretrasmärtssyndrom.
Ja, att det blir som en urinrörskatarr, eller vad kallar
man
det?
Precis, det kan man kalla det. Ja. Och det blir till ett eget problem. Och det är ju väldigt många patienter som kommer och har fått en eller två eller tre eller fyra antibiotikakurer. De upplever inte längre att antibiotikat biter, det hjälper inte. De säger, jag har fortfarande kvar det här, jag har fått så mycket antibiotika. Men det blir inte bra. Och anledningen till att de inte blir bra är just sannolikt det att det är inte bakterierna som är problemet längre. Utan nu är det ett annat problem. Och nu är det inflammationen. Och vi vill ju att kroppen ska reagera med en inflammation. Inflammationen är bra i akutfasen. För den hjälper celler, motståndsceller att komma dit. Inflammatoriska celler som bekämpar infektionen. Men sen vill vi ju att inflammationen ska läka ut. Så att när bakterierna är borta så ska inflammationen i normalfallet läka ut på 1 till 2 veckor. Men gör den inte det, och du kanske till och med får en ny infektion under samma tidsperiod, eller att du har haft en väldigt kraftig inflammation, så kan den dröja sig kvar. Och då förvandlas det till ett eget problem.
Ser man en uretrit om man tittar in i urinröret med kamera, med cystoskop?
Oftast inte. Oftast är det väldigt diskreta fynd när man tittar med kamera. Ibland ser vi en väldigt uttalad inflammatorisk bild. Men då är vi inte i urinröret oftast, utan då är vi inne i blåsan. Och man ser då att blåsans nedre del, precis innan det går över till urinröret, är irriterat och inflammerat. Men för mig är ju det viktigaste testet, det är ju att man helt enkelt kliniskt undersöker och att man med ett finger trycker på just de här punkterna. Just urinröret, mitten av urinröret, blåshalsen som det kallas, nedre delen av blåsan. Och då får man en väldigt tydlig smärtreaktion. Det plus att man har negativa odlingar. Att man lyckas inte odla fram någonting när vi gör de här odlingarna. Och den typiska sjukhistorien. Det räcker ju för att ställa diagnosen.
Jag träffar en hel del unga tjejer på ungdomsmottagningen som söker för samlagssmärta. Men där är till slut så utkristalliseras att det handlar om en uretrit. För de är bara ömma kring urinröret. Inte alls på några andra punkter i vulva.
Nej. Precis, och det kan vara åt andra hållet också, att patienten kommer och säger att jag har ont i urinröret. Och sen så när jag undersöker så visar det sig att det inte alls där de har ont. Utan de kanske har utvecklat en väldigt spänd bäckenbotten. Där bäckenbottenmusklerna har blivit som fjolsträngar och att det är det som gör ont.
Mm.
Så att det kan gå åt båda hållen, och därför är det ju viktigt att man, när man har de här problemen, att man hamnar någon gång hos en urolog eller gynekolog som kan göra de, så att säga, de rätta undersökningarna.
Hur ska man behandla en uretrit?
Ja, det här är ju ett problemområde. Alltså, det forskas ju inte jättemycket om detta. Av lite olika skäl. Men det gör inte det i alla fall. Det finns ingen bra kokbok som berättar att man börjar med punkt 1 och så går man till 2, 3, 4 och så vidare. Det handlar väldigt mycket om erfarenhet och alltså det vi kallar för beprövad erfarenhet. För vetenskapligt så ligger vi långt bak.
Mm.
Det finns många olika sätt att attackera problemet. Jag tycker ju att man ändå någonstans ska börja med det snällaste för patienten. Och det kan ju vara till exempel att man sätter in då antiinflammatorisk behandling under en period. Och ser hur patienten svarar. Och på vår klinik så har vi då utvecklat en behandlingstrappa. Där vi går igenom de här olika stegen i behandlingen. Och det kan vara att man lägger till olika former av smärtlindring. Det kan vara antiinflammatoriska tabletter. Det kan vara att vi går över till lokalbehandling i urinröret med kortison och antibiotikasalva. Det kan vara vidgningar. Det finns en mängd olika varianter på behandling som alla är i princip lika dåligt studerade. Men här gäller det då att försöka ha lite fingertoppskänsla och försöka se patienten som en individ och se vad passar den här patienten bäst enligt min erfarenhet. Men det råder tyvärr förvirring i den här frågan hur vi ska gå vidare. Jag skulle vilja säga att jag tycker inte att man kan säga att alla patienter ska ha samma behandling, utan just det här är viktigt att man känner efter vad är det för patient jag har framför mig, vad är orsaken till hennes besvär. Och sen så brukar vi också se till att de här patienterna får träffa uroterapeut.
Mm.
Och gå igenom med uroterapeut vad de själva kan göra för att minska smärtan. Och där finns det ju också en mängd olika sätt att adressera problemet. Och sen slutligen så brukar det ju många gånger så är det ju så att det finns andra smärtor med i bilden också. Att har man gått runt med en uretrit eller uretra smärtsyndrom under en lång period så är det ju tyvärr många som utvecklar sekundärt till det här då. Att just det här spänningssyndromet i underlivet. Att man vet att man kommer ha ont. Man har ont hela tiden. Då börjar man medvetet eller omedvetet att spänna sig i underlivet. Som ett svar på smärtan.
Mm.
Och då kan man utveckla någonting som vi kallar för levatordystoni. Överspända bäckenbottenmuskler. Och det får man inte glömma bort. För väldigt många av patienter med uretrit har just det problemet också. Så det blir också, det blir liksom till ett nytt problem som vi behöver ta tag i också.
Mm.
Men det, om man inte behandlar då urinvägsinfektion eller uretrit utan bara kör på. Det kan läka ut av sig själv, men är det bra?
Absolut. Svår fråga. Alltså vi vet ju det att om man inte behandlar en urinvägsinfektion, bakterier, med antibiotika så kommer ju de allra flesta att läka ut. Det finns det gott om studier som har visat att man kan läka ut. Kroppen är bra på att ta hand om infektioner om man är ung och frisk och motståndskraftig.
Mm.
Så det är ju liksom en egen grupp av patienter. Man kanske kan dricka citron eller tranbär och efter några dagar så märker man att det går åt rätt håll. Och så att visst skulle kroppen klara av att hantera många av de vi kallar för endemiska urinvägsinfektioner som förekommer. Alltså sådana som bara dyker upp någon gång och sen försvinner. Men den gruppen är ju en relativt enkel grupp jämfört med de som drabbas gång på gång på gång. Och där skulle jag ju inte rekommendera att man väntar ut det.
Nej. För många gånger sätter man ju in behandling bara på symptomen som då är att det svider, att det är smärta, att man springer på toa väldigt ofta. Vad har vi mer för symptom?
Kissar ofta.
Ja, precis.
Mm. På natten, obehag över magen kan det ju vara.
Mm. Mm. Men då kan man alltså, man kan vänta. Men om man nu vill veta och känner att det här är väldigt obehagligt, då går man ju och tar en test på vårdcentralen kan man göra. Man kan ju ta, tycker jag, jättebra idag. Det finns ju människor som bor, brukar vi säga, överallt i vårt land. Och där man inte har så nära till sjukvård, vårdcentral. Man kan beställa hemtester och kolla, självtester. Mm. För att få ett första status kanske.
Ja.
Och det kan ju vara väldigt effektivt och bra för många. och sen ja. Gå vidare. För kommer man till sjukhus och så, då tar man ju oftast en odling. Och den tar ju några dagar att få svar på, men man kan ju fortfarande sätta in behandling. Alltså på att veta och se på symptomen då.
Precis, alltså det finns ju två aspekter på det här. Det ena är ju att för de allra flesta så räcker det med en empirisk diagnos. Det vill säga att patienten beskriver typiska symptom. Typiskt insjuknande med typiska symptom. Det räcker ju för att ställa diagnosen för de allra, allra flesta. Det behövs egentligen inga urintester. Den andra delen i det här, det är ju det att det finns lite grann av en övertro på de här testerna. Det är både från patienter, från kvinnor och även från mina kollegor. Att man säger att nej, men urinstickan var blank. Eller urinodlingen växte ingenting på. Alltså kan det inte vara en urinvägsinfektion. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Det finns ju mängder av felkällor till att en odling kan vara negativ. Det kan vara för kort tid i blåsan till exempel. Att bakterierna inte syns för att kisset har varit för kort tid i blåsan helt enkelt.
Så håll dig en stund innan tipset då.
Ja, vi brukar ju säga minst 3 timmar i blåsan.
Ja, då får man mer rättvist svar.
Precis, då får man ett mer rättvist svar. Men det kanske inte är så lätt om man har en ordentlig urinvägsinfektion och springer 20 gånger om dagen att hålla sig i 3 timmar. Så att jag tycker att det är bra med de här testerna och det är bra med stickor som man kan köpa på apoteket. Och odlingar har absolut en plats i behandlingen, men man ska inte fästa för stor vikt vid att få någon form av objektivt besked om detta. Utan har du typiska symptom med typiskt insjuknande, då ska man ju behandla. Det är ju min åsikt.
Mm. Du, alltså vi jobbar ju mycket med gravida.
Just.
Och de har ju än lättare för att drabbas då av UVI-er. Vad rekommenderar vi dessa gravida? För samtidigt som man är gravid så är man ju lite rädd eller skeptisk till kanske antibiotikabehandling.
Mm.
Vad säger du?
Jag tycker ju inte att man ska vara rädd för antibiotika. Det finns ju ingen som helst anledning att vara det. Utan antibiotika ska man ju ha när det behövs. Gravida är ju en specialgrupp i det här sammanhanget. Därför att med gravida så kommer det andra aspekter in som vi måste tänka på. Och vi behandlar ju gravida mer frikostigt. Ännu mer frikostigt än vad vi gör vanliga kvinnor. Och vi tar även hänsyn till andra bakteriesorter. Som till exempel grupp B-streptokocker. Det betraktas ju som en del av normalfloran. Om man inte är gravid. Men har man det när man är gravid i urinen, då ska det behandlas. Och det handlar ju om att det kan provocera fram värkar och för tidig födsel och liknande. Så att man har ju även en ökad risk för att få en uppåtstigande urinvägsinfektion som sätter sig i njurarna eller i övre delen av systemet när man är gravid. Så att gravida är en egen grupp. Och det här är ju en av anledningarna till att vi har kontroller av urin på mödravården rutinmässigt.
Mm.
Och vi har ju också riktlinjer i mödravården att om en kvinna har 2 eller fler urinvägsinfektioner under sin graviditet, då sätter vi in förebyggande behandling resten av graviditeten hela vägen fram till förlossningen för att verkligen skydda mor och barn.
Hur ser den ut?
Den ser ut som så att det är en tablett varje kväll. Och då kan man välja lite olika preparat beroende på vad den här kvinnan har haft för typ av bakterier som har växt i urinodlingar. Så det får man liksom skräddarsy. Men en tablett per kväll brukar
det vara. Men det är antibiotika vi pratar om?
Det är antibiotika.
Mm. En annan sak som jag ofta får frågan om, det är när kvinnor har gjort IVF. Och kan det ha ett samband med att man får mer ofta då efter det en urinvägsinfektion?
Nej, inte som jag känner till. Nej.
Nej.
Men det är klart att men teoretiskt sett så jag ser inte så mycket, jag har inte sett så mycket sånt, men teoretiskt sett så är det klart att en IVF innebär ju stimulering av hormonstimulering av olika slag och det kan ju tänkas påverka slemhinnan i urinröret eller i blåsan, men jag kan inte påstå att jag ser det här. Det gör jag inte.
Du var inne på triggers förut, Daniel, som kan sätta igång det här. Jag skulle vilja slå hål på några myter med hjälp av dig.
Ja, vad bra.
Ja, kalla blöta kläder.
Inget belägg.
Inget belägg. Tajta byxor.
Inget belägg.
Nej, vi kan inte ens slå hål på att det skulle...
Nej, jag finner det. Ja, det finns inget stöd för det. Det finns ju egentligen inget stöd för att sitta på en kall sten heller. Skulle öka risken eller att man badar kallt eller liknande. Men en del patienter beskriver ju detta och tycker själva att de ser ett samband. Mm. Och då kan man ju inte bara vifta bort det och säga att så är det inte. Utan så är det för just den patienten. Och då får man ju försöka ta fram en strategi som funkar för just den kvinnan.
Det är bra sagt.
Vad säger du om huskuren att mot uretrit göra sitt bad med havtornste? Har du hört den?
Nej, den har jag inte hört. Alltså, återigen, alltså, mår kvinnan bra av det, mår patienten bra av det, gör det. Men det är ingenting som jag kommer att rekommendera. Och det finns ju andra naturläkemedel och andra örtbaserade formler av olika slag, både tabletter och drickor och lösningar och allt möjligt. Och som sagt, mår man bra av det så fine.
Har du träffat på kvinnor som tycker att de blir sämre i sin uretrit eller sitt uretrasyndrom av vissa matprodukter? Mjölkprodukter eller alkohol eller surmat?
Precis, det är ju ganska intressant, för att där finns det ju faktiskt belägg för att vissa matprodukter kan trigga de här besvären. Inte urinvägsinfektion då, utan uretriten då, eller uretrasmärtsyndromet. Och det här finns det en del studier gjorda på, och en av de vanligaste som dyker upp som en skurk i de här sammanhangen, det är ju chili. Chili innehåller ju capsaicin som är ett gift, och det är ju det som sticker på tungan när vi äter starkt. Capsaicin utsöndras till väldigt stor del i urinen och hamnar i blåsan. Så att det vi känner som stickande i munnen, det kan alltså bli liknande fenomen i blåsan. För de allra flesta så märker vi inte av det, för vi har en fungerande barriärfunktion i blåsan. Den är intakt och mår bra. Då märks inte detta. Men har man lite skadad slemhinna i urinröret eller i blåsan, då kan detta vara någonting som retar eller som drar igång den här processen. Men andra triggers när det gäller just uretrasmärtsyndrom, det är ju att till exempel stress, urinvägsinfektion såklart, att det är ytterligare att man får in bakterier som trycker på knappen. Men stress, långvarig stress, vet ju vi sänker immunförsvaret, gör att man kanske har lättare att för inflammationen att blossa upp. Vi vet att andra smärtsyndrom kopplas lätt till detta. Migrän, fibromyalgi, IBS, alltså irritable bowel syndrome. Vi vet att det finns en koppling till depression. Att man i en period av nedstämdhet eller ångest upplever mer besvär. Och det är inte så himla konstigt egentligen. För att det, vad handlar depression och ångest om? Jo, det är ju kemikalier som frigörs i kroppen. Och de här kemikalierna kan ju ha kroppsliga effekter även utanför hjärnan så att säga. Så att jag tycker inte att det är så långsökt. Och likadant med de andra smärtsyndromen. Då går man runt med annan smärta under långa perioder eller kroniskt, då blir man ju också mer smärtkänslig. Nervsystemet skruvas liksom upp och är lite mer mottagligt för smärtsignaler. Så att jag tycker inte att det är så märkligt att det är på det viset.
Nej, och långvarig smärta eller stress påverkar ju också våran kortisolfrisättning.
Absolut.
Som ju
absolut
påverkar vårt immunförsvar och så vidare.
Ja, och som påverkar njurar och blåsa och alltihopa. Så, ja. Så är det.
Daniel, avslutningsvis, om du skulle säga några välvalda kloka ord till våra lyssnare.
När det gäller urinvägsinfektion.
Ja, du kan få återkomma och säga välvalda ord om annat sen, men idag tar vi i ämnet.
Ja, trevligt. Ja, lita inte för mycket på urintester. Det gäller inte bara patienter, utan det gäller även kollegor. Lyssna på vad patienten säger. När ni söker vård, bra om man har tänkt igenom sin sjukhistoria, funderat lite själv, analyserat lite grann och tänkt, finns det några triggers eller är det någonting som jag har identifierat själv som en möjlig utlösande faktor. Och slutligen, gör det som du känner att du mår bra av.
Perfekt. Så.
Superbra, Daniel.
Ja. Superbra.
Härligt.
Du, stort tack professor läkare Daniel Altman för all information om UVI och uretrit. Och, ja.
Tack själva, tack. Det var kul att vara med. Tack.
Det var jättetrevligt att du kunde vara med. Rebecca, du och jag är snart tillbaks och när vi sänder Babys podcast igen. Vi finns också, som ni numera vet, på Instagrams @babyspodcast. Och så finns det mer information om UVI, uretrit och allt annat på Babys blogg. Och Babys stavas ju hos oss alltid med Z. Så ha det gott, ta väl hand om er och vi hörs snart igen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.